Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi träffa superentreprenören Niklas Östberg. Och han är grundare av Delivery Hero. Och det var så här att den här historien har återberättat 1000 gånger. Jag bara älskar den. Därför är jag så glad att efter 6 år äntligen ha med Niklas i podden. Det var så här att det var ett gäng studenter i Linköping som startade upp online pizza. Och Niklas hade samlat på sina 100 000 kronor och kände att det där vill jag investera i. Men de kom inte överens om pris. Vilket gjorde att han startade upp en konkurrent som heter Pizza.nu. Och sen slog de ihop de här två bolagen, online pizza och pizza.nu. Men han kände att han hade större ambitioner, så han drog till Tyskland och startade upp en till konkurrent kan man säga, Delivery Hero. Och sen bara 1 år efter han har startat upp det, lyssna på det här, så åkte han tillbaka till Sverige och köpte upp det bolaget online pizza för 450 miljoner kronor. Idag är Delivery Hero ett av världens största bolag, det största inom den här sektorn, och är värderat till över 350 miljarder. Vi får höra på hela hans fantastiska resa, föra på hur man ska skala, entreprenörstips, gå ut i fler länder, ja, saker man ska satsa på i framtiden. Det här är superentreprenören Niklas Östberg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Niklas Östberg.
Tack så mycket, tackar.
Alltså, jag är så glad, Niklas, att vi har suttit ihop det här.
Ja, faktiskt. Det tog ju 2 år, tror jag.
Ja, det tog nog 2 år. Men jag skulle nog gissa att det tog längre tid från första gången jag frågade dig om du skulle kunna tänka dig att vara med.
Ja, det är mycket jobb och jag har varit lite jag har inte tackat ja till så många olika poddar, så att det här är nog den första.
Ja, nej, men det tackar jag för. Och nu sitter vi här hemma hos mig faktiskt.
Mm, och det, jättetrevligt.
Det här är också lite sjukt att du är ju min absolut första gäst som är i huset, som vi flyttar in i om 2 veckor.
Ja, fantastiskt. Det är otroligt trevligt att vara här. Så tack för inbjudan.
Mm. Men du är i Marbella då och då? Eller är det ett ställe som du reser tillbaka till? Eller?
Marbella är ju bra väder. Det är fint. Nu har jag inte varit här på väldigt länge på grund av corona. Men annars så är jag gärna här. Det är ett bra ställe.
Och sen så bor du i Zürich?
Mm, det stämmer. Det stämmer. Jag bor i Zürich, jag jobbar i Berlin. Så att, det blir en del resande, tyvärr.
Ja, hur trivs du i... min mormor är tysk, så att jag är 25% tysk. Hur trivs du i Tyskland? Vad är skillnaden på liksom Tyskland och Sverige, skulle jag säga?
Oj, nu var det nästan 20 år sedan jag var i Sverige, så jag kommer nästan inte ihåg hur det var. Men det är väl lite mer klara regler. Man går inte över röd gubbe. Det är ordning och reda, det är klara strukturer, lite mer än vad det är i Sverige. Jag tror det är lite mer flakt, lite mer avslappnad, skulle jag säga. Sen Schweiz är ju lite grann annorlunda också. Det är regler, men där är det lite mer avslappnad, skulle jag säga.
Vad gillar du att göra när du inte jobbar?
Oj, jag har ju 2 barn och en familj, så att det är mycket tid med dem. Sen så gör jag väl en del sport. Tycker det är kul att spela lite paddel, lite tennis. Spela lite fotboll med grabbarna, tycker jag om.
Du har fastnat lite för paddeln?
Ja, grymt roligt. Tyvärr så finns det knappt i Schweiz. Så det har inte riktigt kommit dit ännu, så att... man får komma hit till Spanien eller Sverige för att kunna spela. Så att, ja.
Ja. Hur är det nu? Jag läste ju också att du... Var det 2-3 år sedan som du drabbades av testikelcancer?
Ja, det var väl 2 år sedan någonting. Ja, det stämmer.
Hur är det idag? Är allting bra idag? Eller?
Allt, men så att, det var ingen större grej. Det var fick ta en behandling, så operation och en 3 veckors behandling med jag har glömt bort det redan.
Men så här, cellgift.
Exakt, ja. Lite cellgiftbehandling. Så att, det gick bra. Det var ingen rolig tid. Men jag tror det kom någonting bra ut av det också. Jag kände att glädjen för jobbet kom under den tiden. Jag kände att jag ville komma tillbaks. Det var ett par saker jag ändrade i mitt liv som jag tror har kommit till gott. Så att, det är över.
Hur kände du att du hade det? För det är ändå relativt sällsynt ändå att någon mellan 30 och 40 får det. Alltså jag har en vän som också har fått det. Men det är ju inte så här jättevanligt ändå.
Nej, det är väl 4% eller något sånt där, tror jag de sa. Så att, det brukar komma runt 40-årsåldern, så att, det är just den tiden. Det var någonting som kändes lite obekvämt. Så det var inte mycket. Det var någon kväll så där, så tänkte jag att jag kanske borde kolla. Man är i den åldern. Så gjorde jag inte det. Eller jag fick inte tiden. Eller jag avbokade. Och sen kom tillbaka en månad senare och kände jag ska nog gå och kolla det här igen. Gjorde ingenting då heller. Och sen tredje gången när jag kände att nu bokar jag in en tid. Och sen visade det sig då att det var testikelcancer. Så att, jag borde ha gått första gången. Då kanske jag hade klarat mig utan cellgift. Bara operera bort. Men nu blev det en omgång cellgift också.
Mm. Och var du rädd då att den hade... Hur gick liksom tankarna? Var du rädd att den hade spridit sig? Eller?
Ja, det är väl väldigt jobbigt svar att få när någon säger att man har cancer. Det förknippar man med döden som en annan. Så att första momentet var ju verkligen en liten chock. Och man tänker väldigt mycket på barnen och vad händer. Och många tankar som går igenom huvudet. Jag kommer ihåg att jag sa ingenting då. Jag höll ihop. Sen på vägen hem åkte jag vespa. Jag grät som ett barn på vägen hem. Och sen... Men sen kände jag att då kör vi det här. Och sen ja, det har gått ganska bra sen dess.
Mm. Jag förstår. Ja, det är en hemsk grej.
Och är det någonting som du har förändrat eller liksom tänkte på någonting att det här ska jag förändra i mitt liv?
Ja, alltså,
eller fokusera om någonting?
Inte så mycket. Det var väl vissa saker som man tänkte att jag kanske borde äta lite mindre av det, kanske borde lite mindre socker, lite mindre kött, lite mindre av de grejerna. Så visst lite grann, kanske stress att man försöker undvika sådana saker, men jag tror den största förändringen för mig kom nog bara att under den tiden gick igenom cellgiften, att jag kände att jag ville tillbaks. Innan dess hade jag känt att det kanske var mitt sista år på Delivery Hero, men under den tiden kände jag hur mycket jag saknade mina kollegor. Det var bara ett par veckor, men det var ett par veckor när jag var hemma och kände att alla runt omkring, jag var ganska öppen med det också i och med att jag blev av med mitt hår, så jag kände att det är ingen idé att gömma det. Så jag var väldigt öppen med det och jag fick otroligt fin feedback och kände att, och framförallt från jobbet och jobbkollegor, så att jag kände verkligen att jag ville tillbaka. Så det är väl den största skillnaden, att jag verkligen insåg glädjen i jobbet.
Och gud, vad, om vi går in, vi måste gå in på Delivery Hero-resan. Och bara, gud, jag får säga grattis nu, vilket kanonår ni har haft. Om bara om nio, att ni har gått upp, var det över 100% de 9 senaste kvartalen?
Ja, vi har vuxit väldigt snabbt.
Alltså, det är så, och då är ni redan på höga nivåer. Alltså, det är inte så att det är en liten startup med så här 3 anställda som sitter 100 000, 1 miljon, 10 miljoner. Det är så här jättestort bolag.
Ja, det är större än vad vi alla trodde. Och sista par, tre åren så har det bara fortsatt. Nu är vi väl runt, det här året runt mellan 31 och 34 miljarder euro i försäljningsvolym som vi har. Så att det börjar bli stora volymer.
31 till 34 miljarder euro. Jag älskar när man pratar så här. Man var 31 till 34 miljarder. Det är så mycket pengar, sen bara euro, gång allt med 10. Så stort. Vad ligger värderingen på nu?
Vi har en värdering runt 35 miljarder euro.
Ja, för att jag läste den. Men jag trodde inte det var sant. Så jag bara, jag måste fråga ändå. För att jag läste så här, för 2 år sedan var den ju på... Nej, 1,5 år sedan. Då läste jag... Nu var det runt 80 kanske, eller? Var det det?
Ja, kanske var 2,5 år sedan. Då var det kanske runt... om du tänker det svenska då. Så att då var det runt 80 miljarder svenska kanske. Men... Vi har skott upp sen vi gick in på börsen. Jag tror vi gick in på börsen och var det nog 4 miljarder euro. Och det är väl 4 år sedan nu. Sen har det gått ganska stadigt upp. Och jag blev också chockad. Häromdagen så kollade jag på antalet beställningar vi hade. Och jag kommer ihåg beställningen när jag kunde vara i namn på varenda person som hade beställt. Och jag tänkte, jaha, Jakob beställer igen.
Yeah. Oj. Pizza, nej, nu måste jag ringa. Du ska inte beställa pizza 3 gånger i rad nu.
Nej, nu räcker det. Och nu häromdagen så hade vi 8,6 miljoner beställningar på en dag.
Och
det innebär 100 beställningar per sekunden, 24 timmar om dygnet. Så det var en sån där grej som man fick nypa sig lite i armen och kände att wow, det här det är mycket.
Ja, men det är så stort. Det är så, alltså det har blivit så stort. Hur många anställda är det?
Vi är 27 000 medarbetare och sen har vi nära till 1 miljon utkörare som vi arbetar med.
Alltså det är liksom, man fattar inte. Mm. Man fattar inte hur stort det har blivit. Det är helt otroligt. Mm. Ja, det är häftigt. Vi ska gå in på resan. Jag satt ju för många år sedan, 5 år sedan tror jag, med Erik Brenius.
Mm.
Som du brukar sova på golvet hemma hos. på madrassen.
Ja, jag sov många madrasser hos Erik Brenius och även hos Dan Castillo. Hans soffa, den var en och en halv meter stor och jag är ju ganska lång. Jag var som en fällkniv i den soffan. Så att jag har många hårda nätter.
Nej, jag har hört det. Jag tycker att det där är... Jag tycker nästan så här, innan vi ska gå in på hela historien och allting, så skulle jag nästan... Någonting som jag så här också så här fascineras över. Och också som har varit en ändring under hela min resa med Framgångspodden. när jag har träffat så många olika. Och avsnitt 79 så träffade jag Björn Attic och Lindeblad, den buddhistiska skogsmunken. Och även Lasse Brammannen Gustavsson som har brännskador över hela kroppen. Och, sådär. Och någonstans där så förändrades mitt sätt också att se på vad så här framgång är. Och också inte, när jag jobbade som säljare så jagade jag väldigt mycket pengar och jagade väldigt mycket... Ja. Också att visa upp att man, är. Alltså man gick på det som framgångar på Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri och allt vad det är, att någon har köpt de här bilarna eller någon har gjort det, eller någon har gjort de här exitarna eller någon har gjort det, någonstans där så här. Men, och det blev jag väldigt så här, glad och också inspirerad av dig när jag läste lite intervju med dig, att du känns som en minimalist och att du har det tänket. Än att du har radat upp med 25 Ferrari-bilar och har på dig 10 Rolex-klockor.
Ja, nej, jag försöker. Alltså, nu, jag bor ju också i ett hus och jag har väl en reser ibland och sådär också. Men jag försöker att leva enkelt. Jag har hyrbil, jag har ingen egen bil. Jag cyklar nästan bara. Så jag försöker att hålla ner det lite grann. Känna mig lätt och försöka uppskatta de mindre sakerna i livet.
Jag läste en sak som du sa, då sa du så här att någon som frågade, har du bil? Och du sa, nej, bil är väl en av de sista sakerna jag skulle köpa. Alltså för att det också ger en tyngre ryggsäck.
Ja.
Problem. Kan du inte förklara ditt tänk kring att inte ha en... landa här med privatjet, helikoptrar och glida runt i Rolls Royce.
Ja. Alltså, mycket är också det att det skapar en del jobb också. Jag jobbar så jättemycket med företag och jag tycker det är jättekul, men jag vill ha tid med familj och göra den sport jag vill göra. Och jag känner allt om mig, om det är en bil, då ska det vara försäkringar, sen ska jag köpa och sen ska gå på besiktning och sen så är det någonting som händer och måste gå på reparation, så att det är väl lite grann den av minska min jobbbörda med administrativa saker som jag försöker undvika vissa saker av den anledningen, så att det är nog mycket eget tänk, så därför kände jag att det är kanske lättare att bara hyra bil och köra på den vägen istället.
Har du så också med kläder, typ att du har typ så här, att du försöker...
Jag hyr inga kläder.
Nej, men att ha så här 10 gråa t-shirtar, 10 vita, och sen så att du ska minimera din tid på att du ska försöka välja den tiden.
Ja, det skulle jag säkert göra om inte jag hade en fru som brydde sig om hur jag ser ut. Så att jag har nog lite större upplägg där.
Nej,
av den anledningen.
Jag förstår. Men vi måste ju backa tillbaka lite grann till tiden. Du är uppväxt i Skinnskatteberg, säger du rätt då?
Ja, faktiskt.
Aldrig hört talas om det.
Här är en av de minsta kommuner har i Sverige, Skinnskatteberg. Jag växte upp utanför Skinnskatteberg, så kommer verkligen från en liten ort.
Så. Mm. Och där växte du upp. Du hade en storebror som heter Bobby.
Ja, stämmer. Åkte skidor. Tävlade väldigt mycket. Var mycket sport. Sen flyttade vi ner till Mariestad. Så bodde där under ett antal år. Åkte fortfarande skidor. Och sen så gick jag in på skidgymnasiet i Torsby. Som också en liten stad. Eller en liten by, ska man säga. Så att jag kommer verkligen från landet, så att säga. Men sen flyttade till Stockholm då när jag var 19 år.
Och vad var ditt första jobb?
Mitt första jobb var hos min pappa. Han har en stor sportbutik i Skinnskatteberg. Så att jag var där och sålde löpardojor och fixade med cyklar. Sen hade en verkstad också, så att jag monterade cyklar. Det var mitt första.
Ja. Och när märkte du att du hade någon så här entreprenöriell ådra då?
Oj.
Var det något du ville starta som liten, eller tog du initiativ att sälja kanelbullar själv?
Nej, jag tror faktiskt min bror sålde mer av kanelbullar och varmkorv ute på gatan. Jag var väl med honom och jag växte växte upp i en väldigt entreprenöriell miljö. Så min pappa var en entreprenör, fantastisk entreprenör med sin sportbutik. Även min mamma startade också en butik, gjorde det jättebra inom möbelbransch. Och så att det låg nog alltid i mig, men jag insåg nog det först när jag var sena tonåldern att jag ville bygga saker, jag ville göra saker. Men där var det väldigt klart för mig. När jag började bli 18-19, då var det bara ett, det var att starta mitt egna.
Vad hade du för idé då?
Oj, det var nog allt möjligt.
Var det något du var inne på från början som inte var det här? Och tänkte så här, för att du måste ändå ha tänkt, jag måste starta, men...
Ja, jag hade så jättemånga idéer. Jag försöker komma på några här. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag hade idéer med de flesta grejerna. Men så kände jag ändå att jag skulle börja jobba lite grann. Så jag ville gå in på konsultbranschen och var även inne på bank ett tag. Så gjorde det några år, men alltid i åtanke att nu jag ska starta någonting snart. Och på det spåret så träffade jag Dan och Erik och Perra på online pizza. Och på det spåret är det.
I Linköping?
Ja, det var en kompis till mig, Oskar Wikman, som en gammal skidåkare också, som sa att vad tycker du om det här bolaget? Jag beställde mat online, skithäftigt. Det finns typ 10 restauranger, pizzerior. Vad tror du om det? Jag sa, det låter rätt spännande. Så jag kontaktade Dan och Erik och dem och frågade om jag fick investera. Och det sa han, ja, det kan få göra. Så jag åkte till Linköping, vi snackade investering, vi kom inte riktigt överens om värderingen. Jag tror de ville ha runt 10 miljoner, jag tror de ville ha runt 20 miljoner. Och jag kände att ja, 10, det är nog, 8 är faktiskt ändå det jag vill, kan tänka mig. Jag hade inte mycket pengar, jag sparade lite pengar från min konsultdagar och lite bonusar. Men nej, vi kom inte överens. Så, men jag var så såld på idén, så att då bestämde mig att starta ett bolag som heter Pizza.nu. Så vi drev Pizza.nu. Gick faktiskt ganska bra. Det var tillsammans med några från Luleå som vi byggde det. Men jag tyckte fortfarande så riktigt bra om Dan, Erik och Perra. Så att i slutändan så gick vi tillsammans och gjorde det ihop under namnet Online Pizza. Så att på den vägen är det.
Ja, men jag älskar den där storyn och jag tillsammans med alla andra blev chockerade när man såg sen alltså vad onlinepizza var för någonting. När det liksom dammades upp till att det var försäljning, vi ska snart komma in på det. Men jag kom ju in på den där onlinepizza och jag och jättemånga andra tänkte så här, vad är det här för skitsajt som jag skulle kunna själv liksom gjort i paint? Och sen så en värdering på hundratals miljoner kronor. Man var ju, jag inklusive säkert hundratusentals andra tänkte samma sak. Bara, det här är inte sant. Men riktigt så nu efterhand, men det var ju känslan. Man gick in på den bara, är det den här? Alltså, är det här skiten som är värderat till flera hundra miljoner? Då kan jag göra samma sak och vara klar ikväll. Det var tanken. Alltså. Det var som första gången man fattade blocket.
Hur kan det här?
En sid, och där bara klickar man. Och sen bara så här, man fattar inte liksom helheten bakom det. Nej. Man bara såg det. Och den här var ju också, jag vet att, var det Erik som gjorde designen i Paint?
Ja, jag tror han gjorde det faktiskt.
Jag tror han gjorde det. Han är ingen programmerare. Ganska länge också, den där samma design, så grunddesignen.
Ja, visst. Den vill vi inte ta bort. Vi hade ju kunnat gjort det snyggare och häftigare. Men det var en viss känsla av online pizza. Det var det här, ett gäng från Linköping. Det var lite coolt, det var lite hippt. Det var lite Paint över det. Och jag tror att det skapade även en lojalitet som vi inte riktigt ville ta bort. Men definitivt så tror jag att det inspirerar väldigt många att man såg att det blev sålt för sånt stort belopp och som du säger, alla kände att det där kan jag också bygga. så det skapar nog mycket driv efter det.
Men skulle du inte kunna förklara här hur själva affärsmodellen funkar? För den funkar ju på ett helt annat sätt än det fungerar idag. Här var det ju mer så här digitalt kopplat till manuellt.
Ja, alltså det Det är så svårt att tänka sig nu, men jag kommer ihåg när jag träffade dem 2007 nere i Linköping. Då var jag fortfarande på den tiden när PC, det var stora PC-maskiner med skärmar som var som en stort block. Och sen problemet var hur jag ska skicka beställningen till restaurangerna, för de hade ju inte internet på den tiden. Så de hade funderat på olika saker, bygga en telefon där man kan skicka stora sms på en stor skärm när man skickar sms, för att det var för litet att skicka på en vanlig telefon.
Och så att alla förstår nu bara, så var det så att man la beställningen på datorn hemma.
Exakt.
Men sen så gav ni en dator till alla de restaurangerna som var anslutna.
Och nästa steg, då tänkte man okej, men då måste vi ge dem en dator, alla de här restaurangerna. Så att vi gav dator till restaurangerna. Men det blev ju lite mer som en IT-support. Att nu kommer jag inte in på datorn igen. Och vad ska jag klicka nu? Och så kanske någon barn som hade spelat med datorn. Så då hade de fått något virus. Så att det funkar ju inte alls det där med det. Det har varit som en tech support för datorer. Så då nästa steg de kom på, det var ju då att bygga en GPRS-terminal. Och det är ju lite grann hur de ser ut idag. Fast det här var ju mycket större och det var hembyggt. Så de satt i sitt vardagsrum och lödade ihop en box som kunde ta signaler från nätet. Och sen så kopplade de in en skrivare på det. Och det var så det funkade. Men när jag träffade dem 2007, då hade de inte riktigt utvecklat det ännu. Så de sålde in det till restaurangerna som en liten enhet som de får beställningar från. Och ingen mer. Det var mer komplicerat än så ville de inte göra. Och sen i slutändan när de väl skickade så var det en stor låda som hade varit hemlödad elektronik med en skrivare ihopsatt till den. Så att det var en helt annan tid. Det var en tid innan mobiltelefonen eller smartphonen kom. Så att det helt annorlunda än idag.
Men fax, var det någonting man hade tänkt på?
De hade tänkt fax också, men det var så mycket faxproblem och det funkade inte. Och det var slut på fax började också försvinna i Sverige under den tiden. Så att faxen funkade inte riktigt heller, tyvärr. Så i Tyskland så funkar faktiskt faxen. Där kan vi fortfarande köra vidare på det. Men i Sverige så var det aldrig riktigt en lösning som funkar. Så att,
okay. Så det blev en typ av GPRS
terminal
kopplat till skrivare?
Exakt, en liten skrivare. Så en sån som du ser, de håller i handen när du betalar på restaurangerna. Så det är en föregångare till vad du ser idag hos restaurangerna. Där de har en skrivare, en liten terminalskrivare.
Och köpte man dem inom från Kina? Eller? Alltså jag tänker så här. Om jag hade kommit till det här problemet, då hade det antagligen inte blivit något bolag av det. Så hade det varit på de flesta. Man kommer till någonting, ja. Så bara, hur ska de ta tag i det? Ingen aning.
Ja.
Och att sätta sig själv med lödpenna,
ja,
och hålla på det är en bit bort.
Ja, det är så lätt nu att tänka sig hur man skulle ha gjort. Men på den tiden, det fanns ingen riktig lösning. Så att det var lödpennan som lödde ihop någonting där. Och som tur var så var det väl Erik som var en lite tekniker. Så han med hjälp av Dan och Perra så satt de i vardagsrum och lödde ihop massa maskiner.
Fantastiskt, älskat. Älskar det. Och här älskar jag den här storyn också. Alltså att du träffar dem. Du frågar dem så här, hej, kan jag få investera? De säger ja, men nej. Det här är värt mer. Och nu i efterhand så var det allting jättebilligt bara.
Ja.
Så att, men då så här, ni kom inte överens. Du startar en konkurrent.
Ja, det kan man säga.
Ja, då måste de ju bli lite arga på dig först i början. Ja, men att du sviker. Nu kommer in och kollar hela deras affärsidé och allting. Och sen så bara starta en konkurrent istället.
Ja, fast jag tror nog att vi tyckte fortfarande ganska mycket om varandra. Annars hade det aldrig blivit något samgående. Men jag var ganska öppen och ärlig också i det mesta. Att jag ville göra det här. Och gör vi inte tillsammans så kanske jag gör det själv. Mm. Och tyvärr så var det så det var. Jag tror i slutändan så var det nog det bästa. För att online pizza, rätt vad det var, så fick den sån fart. De började signa upp restauranger över hela Sverige. Och de sov i bilen under nätterna och åkte ut med boxar under dagarna. och marknadsföringen. De var ute på natten och satte upp stora online pizza plakat på rondeller, och det får man ju absolut inte göra, men på den tiden så det var deras marknadsföringsmetod, att de hade snickrat ihop några sådana vägskyltar fast med online pizza, och det startade alltid en stor snackis under på jobbplatser och så vidare, så att det var så de marknadsförde sig, och vi var också ganska snabba. Jag satt i samtal med vår säljchef konstant var han skulle åka och hur, och jag ringde runt till restauranger, till hundratals restauranger bara för att kolla om de har utkörning. Så att det var extremt manuellt. Det var, och jag tror den här konkurrensen gjorde att vi båda växte mycket, mycket snabbare båda två, och när vi väl gick samman så hade vi en helt annan dynamik än vad det var innan.
Fast då la man typ ner pizza.nu direkt. Online-pizza typ det enda jag sett.
Ja.
Pizza.nu...
Ganska snabbt så la vi ihop det och körde över på ett varumärke. Ja. Så att online-pizza var ju nästan dubbelt så stort som pizza.nu. De hade ju existerat i några år längre än vad pizza.nu hade gjort.
Men då växte ni till det snabbt ändå.
Vi växte ganska snabbt med pizza.nu. Så att, men det var ingen anledning att satsa på två varumärken, utan vi gick samman på det. Och, ja. Och vi hade ju en till konkurrent i Sverige som hette Just Eat, som vi då tänkte var ett riktigt konglomerat från Danmark som kom in. Men de hade absolut ingen chans mot det här entreprenella, jobba hela natten, sova i bilen.
Lödgänget.
Nej,
det där slår man inte. Och det är det som är så med entreprenöriellt, att människor som har sån här enorm passion,
ja.
Det är jättesvårt att slå dem.
Det krävs väldigt mycket pengar. Och vi vet ju då, Just Eat, de investerade, ja, det var väl inte mycket, men då var det mycket. Det var miljontals i alla fall i svenska kronor. Och jag tror de fick en marknadsandel på 3% mot det här lödgänget. Och,
ja. Och sen är det roliga där också. Jag har ju återberättat den här storyn 1000 gånger för att jag tycker storyn är så himla. Men min story, den går så här. Sen vet jag inte om det är exakt rätt, men jag har ju återberättat det här om dig. Alltså, sen jag hörde om den. Vilket år var det såldes?
2011 tror jag.
2011, 10 år sedan. Sen jag hörde den här för 10 år sedan, jag minns att du jobbade som säljare på SBS Radio, då har jag återberättat den, men lätt 1000 gånger. Och min story jag berättar var så här. Det kom en kille som startade upp online pizza tillsammans. Och sen så blev de lacka på varandra. Så då gick han och startade en konkurrent. Och sen så kom han tillbaka till online pizza och slog ihop det. Men sen så blev de lacka på varandra igen. Så säger han så här, nu skiter jag i det här. Nu drar jag till Tyskland och startar upp det. Då drog han till Tyskland och startade upp det. Ett år senare kommer han tillbaka och köper upp det här bolaget för hundratals miljoner. Det är min story som jag har återberättat.
Då får vi behålla din story. Men jag tror inte att det var så mycket arga på varandra. Men
jag kryddar till den lite, för det låter lite bättre bara. När man är inte lacka och sen bara så...
Men vi hade ju det första steget, det var vi pratade om nu. Men det andra steget var att jag kände att det vill jag mer. Det här räcker inte riktigt. Och det var ju fantastiskt gäng, Dan och Erik och Perra. Men de hade lite så här, låt oss stanna här. Låt oss inte testa våran tur med att gå in till marknad eller till kapital. Eller så här. Så att de var lite försiktiga, ville behålla kontroll. Medan jag kände att nej, världen måste få se den här tjänsten. Så när jag startade upp där i Tyskland så kom jag överens om att jag inte skulle gå in på några av deras marknader, eller på våra marknader ska jag säga, online pizza. Så det var ju Sverige, Finland, Polen och Österrike. Så att det var en överenskommelse som jag gav när jag startade Delivery Hero. Och lite av tanken var att en dag kanske vi kan slå samman det också. Det hände ganska snabbt.
Så. Hur snabbt skedde det?
Ja, det var väl ett år någonting efter att vi startade, ett och ett halvt år efter vi startade Delivery Hero så köpte vi online pizza. Men online pizza var ju faktiskt större än Delivery Hero tror jag på den tiden. Eller ungefär samma storlek. Men vi var duktiga på din kapital. Och jag ville verkligen att det skulle gå igenom, så att vi fick till ett uppköp innan vi hade pengarna, och sen så hade vi 21 dagar på oss att ta in kapital. Och det som var lite stressigt med det här, det var att en ägare som hade sagt att jag går in med halva beloppet i stort sett, helt plötsligt bestämdes för att inte göra det. Och då hade vi 21 dagar på att täcka av. Det var 450 miljoner svenska kronor.
Så det är inte lite pengar heller om man ska råka hitta det.
Och hälften av det beloppet som vi trodde vi hade, det hade vi inte längre. Så, och det var väldigt strikt med tiden, för att vi hade en annan köpare som hette Just Eat. Som faktiskt hade, som ville köpa online pizza. Sen konkurrens till oss. Och de hade 2 månader på sig att köpa upp bolaget. Och de fick inte till det i slutändan. De behövde 1 eller 2 veckor till för att klara av köpet. Men de hade enligt aktieägartal bara 2 månader. Och då var ju Dan och Erik och Perra och alla i det bolaget så snälla att säga att nej, vi håller till reglerna. Nu det är tid slut och nu kan Delivery gå och köpa. Så 2 dagar senare så hade vi avslutat eller signerat affären. Men hade bara 21 dagar på oss att betala. Så att det var nog mina stressigaste 21 dagar i mitt liv att få det att funka.
Vad gjorde du då då?
Vi kontaktade alla olika investerare från alla olika håll. Och det var en kamp mot tiden. Och i slutändan så var det var 1 miljon här och 1 miljon där. Och alla fick föra in pengar direkt till Online Pizzas konto. Så att pengarna kom inte ens in till Delivery Hero.
Ja, du hann inte ens få göra överföringen. Så nej. Han bara skickade alla pengarna.
Så skicka pengarna till Online Pizza.
Det var jävla cowboy alltså.
Och det var på kronor att vi fick ihop det. Det var och jag sa att mina pengar, jag behöver inte pengarna. Så att jag gav upp. Jag var ju fortfarande aktieägare i Online Pizza. Så att jag sa att mina pengar behöver jag inte nu. De kan jag ta i ett senare läge. Och vi fick ihop det. Ja, precis.
Wow. Det är häftigt. Vilken jäkla story alltså. Mm. Och här... för att förtydliga det om inte det har varit tydligt, men du åkte till Tyskland och sen så startade du upp Delivery Hero, sen åkte du tillbaka till gänget som du startade upp det, och så köpte du upp dem för 450 miljoner.
Ja, och vi hade mycket kontakt. Jag var fortfarande väldigt involverad i Online Pizza, så vi var fortfarande väldigt bra i vänner och kompisar, så att kontakten var där. Men ja, sen
vad låg omsättningen på det här? Hur värderar man det till så mycket pengar? Minns du någon EBITDA eller någon omsättning eller något sånt där?
Nej, jag tror att vi var ungefär break even. De pengarna som vi tjänade i Sverige, de skeppade vi över till Polen och andra länder för att växa med där.
För var det värt 450 miljoner på den tiden?
Jo, men det tror jag att det var faktiskt. Det på det sättet som vi tänkte, det var ju att på varje beställning som vi får så kan vi, har vi hälften är kostnader och hälften är i stort sett lönsamhet. Och vi hade väl ungefär 10% i provision på beställningar. Så att på varje beställning så tjänar vi kanske det 10 kronor eller så. Som efter alla kostnader. Och vi kände att när vi väl får storlek på det så kommer det vara ett väldigt lönsamt bolag. Vi hade redan visat det i Sverige och jag tror det var nog ett ganska vettigt pris faktiskt. Även om det var väldigt högt så var det ett ganska realistiskt pris då.
Och ni äger ju Delivery Hero och du då äger ju Foodora idag i Sverige. Och det är ju väldigt som motsvarigheten till det nästa steg på den pizza.
Ja, det är mycket som har hänt sen dess. Så att det är mycket ny teknologi och det är utkörning som sker av oss i många fall. Så att det är lite snabbare utkörning, det är mer restauranger. På den tiden kanske vi hade 300-400 restauranger, nu är det väl 4000 eller något sånt i Sverige, restauranger. Och nu börjar vi även köra ut livsmedel, vi börjar köra ut... allt som du har i din närhet från butiker. Så vi hjälper butiker att sälja över nätet via vår plattform, våra kunder. Så att, vi gick från att vara en pizzaförsäljning till att vara en matförsäljning till att nu vara även livsmedel och andra produkter. Det kan vara huvudvärkstabletter, det kan vara en bok, det skulle i stort sett kunna vara ett par skor. Så att, i stort sett utkörning av det mesta.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men om man skulle säga så här då, skulle du kunna berätta tre tips, Niklas, vad man ska tänka på om man ska gå in på ett investerarmöte?
Ja, helst så ska du inte känna att du har behov av kapital när du går in på det mötet. Du ska känna att om du inte investerar nu så kommer det bli ännu bättre för dig om en eller två eller tre månader. Att du känner att du har en verksamhet som håller på uppåt väg. Så att du inte känner att jag måste ta in kapital nu, annars kommer det här gå åt skogen. Kommer du in med den känslan, då är det väldigt svårt att ge den tryggheten som man behöver för att få en investerare att bli övertygad. Så att jag tror, se till att din verksamhet verkligen har några månader bra framför sig. Gå in med ett lugn. Fokusera inte så mycket på att du måste ha kapital nu med en gång. Sen är det mer att visa att man har en väldigt stark verksamhet bakom sig där kunna sina nummer, se hur verksamheten kan skala.
Ja, men det är bra tips, Niklas. Det är jättebra grejer. Men och vad skedde här då? Vad har det varit för milstolpar som gjort att ni har kunnat explodera så mycket som ni gjort?
Det är en produkt som har varit väldigt som är väldigt bra. Som folk, när de väl har använt dem en gång eller ett par gånger, så gör de det igen och igen och igen. Så länge de får en bra tjänst. Så att se till att man har en bra tjänst. Men också så har vi var de som vågar gå och investera mycket i marknadsföring. Synas mycket, höras mycket. För vi förstod att de kunder vi får är väldigt lönsamma över tid. Så vi måste vara snabba och få så många kunder vi bara kan innan någon annan kommer och gör samma sak. Så att det var nog en just den här expansionsviljan och våga investera som var lite annorlunda mot våra konkurrenter för 5, 6, 7, 8 år sedan. Idag så ser vi en helt annan grej. Nu är det väldigt många som vågar investera och det är väldigt många som är orädda att förlora kapital, för det finns så mycket kapital ute på marknaden. Men när vi körde, då var det inte riktigt så. Vi levde med 6 månaders run rate kapital, och det var många gånger vi var på sista månaden när vi fick in våra finansieringar, och vi visste att när som helst måste vi kanske slå om vår verksamhet till lönsamhet. Men vi behövde aldrig göra det, utan vi fick kapital precis i sista sekunden i ett mertal tillfällen.
Men har inte det varit en otrolig stressnivå då? För att du har ju också ett ansvar för så himla många, och sen har du också alla investerare som finns på högersidan, sen har du alla anställda på vänstersidan, och sen sitter du någonstans där i mitten och ska sy ihop den här säcken.
Ja. Ja, det var jättestressig tid. Det var, jag skulle inte vilja uppleva det igen, för att vara ärlig. Men vi insåg att om vi inte går på offensiven så kommer vi inte komma dit vi vill vara. Och Det var lite grann det här när du söker kapital. Du måste ge sken av att det går bra och att du är på väg upp. Så i många lägen så tänker många som är riskavärt att dra ner dina kostnader och minska marknadsföringen, och istället för att ha 3 månader innan kapital är slut så kanske ha 5 månader innan kapital är slut. Problemet då är att försäljningsvolymen kan gå ner och en investerare kommer känna, oj, det här är ett bolag som håller på, de minskar ju, det här vill jag inte investera i. Så att vi såg dem vänt det bästa försvaret, det bästa möjligheten att för framgång, det är att vi accelererar ännu mer. Vi kortar från 3 månader till 2 månader.
Från magsår till magsår i hjärnan.
Ja, så vi körde på det. Och vi visste att om vi inte gör det så kommer vi inte ha en chans heller. Så att det var enda alternativet och det var extremt stressigt. Men vi fick ihop det.
Ja. Är det några grejer du kan se tillbaka nu på i efterhand då? Några sömlösa nätter eller någon gång du har känt så här, ja, det har inte värt det?
Ja, jag hade många sådana där som kände att det här går inte. Och det är precis som du säger, man har ett stort ansvar för alla kollegor, alla anställda. Om man håller väldigt gott sken. Det är ingen som vet om att man bara är 1, 2 eller 3 månader kvar av kapital. Det var jag och kanske CFO som visste det. Men utåt sett så har man ju allt går jättebra och rekommendera oss.
Så då pratar de om vad man ska göra efter sommaren. Och sen vi får se om det blir någon sommar.
Ja, lite grann. Så att det var ju det var en extrem jobbig tid. Jag tror för mig den stora skiftet för mig, det var ändå när jag flyttade fokus till att vara den enda som bar ansvaret. Det var en dag. Jag hade en offsite med management teamen och sa att här är grejen. Bara som ni vet, vi har inte jättemycket kapital. En av våra ägare vill att vi ska sälja bolaget och kommer att pusha oss väldigt hårt, eller i alla fall sälja en del av verksamheten som vi inte ville. Men vi kan gå emot den. Vi har en aktieägare som hade 40%. Väldigt stark vilja. Vi kan gå emot det. Och det kan allt gå snett. Om vi inte lyckas med vad vi ska göra, det kommer allt gå snett. Ni kommer alla bli sparkade. Eller så gör vi så som de säger, att vi kör det här. Våra aktieägare vill att vi ska gå på det här spåret. Men då följer vi inte våran dröm. Och jag var öppen med allt det dåliga i bolaget, allt som inte funkar, kapitalet, svårigheterna. Och alla gemensamt sa att nej, vi vill bygga vår dröm. Låt oss gå emot vad aktieägarna säger i det här läget. Vi tror på vad vi gör. Och vi står starka som en enhet. United we stand, divided we fall. Var lite av känslan. Och det var den dagen jag kände att det vände lite igen. Jag kände att nu hade jag helt plötsligt delat med mig av alla svårigheter, alla tunga tider. Och hela teamet var fortfarande bakom. Alla ville vara kvar. Jag kände att jag kunde vara mig själv från den tiden. Och det var en otrolig lättnad.
Efterkänsla. Hur har du under alla andra tider då klarat av att ha det tempot och hantera den stressen? Är det något ställe du har återhämtat dig på? Eller hur har du hanterat det?
Jag har nog en ganska hög stress. Jag kan nog klara ganska mycket stress. Uthålligheten är också ganska bra. Jag kan jobba väldigt många timmar. Jag behöver inte sova så mycket om jag inte måste. Så jag tror att under den tiden så utnyttjar jag de styrkorna till att se till att bolaget klarar sig dit det är. Men självklart, det tog på krafterna. Jag är glad att det var under några år, att det inte var under längre tid. Och idag känner jag att jag har en helt annan balans i mitt liv. Att jag säger nej till jättemycket. Jag säger ja till väldigt lite. Jag ser till att jag har folk runt omkring mig som kan göra i stort sett allt det inte jag vill göra. Och inte jag är duktig på. Så att jag har fått en helt annan balans. Jag ser till att jag tränar 4 gånger i veckan.
Ut och springer en del.
Ut och springer och spelar lite tennis och sådär. Så jag går med barnen på fotboll. Det är en väldigt, väldigt avslappnande känsla. Och jag ser till att jag slutar jobba. Ofta slutar jag 7-8 på kvällarna, så slår jag av och äter middag och kollar på lite Netflix och försöker sova 7-8 timmar. 7 kanske. Så att vi är ärliga.
Ja, eller 5 kan du, och den här gillar jag också. Jag vet inte hur många som tänkte på det här. De sa så här, nej men jag ser till, här ska du berätta att du är liksom världens lugnaste person, och du säger att du slutar jobba vid 7-8 på kvällen. Ja, när standarden slutar vid 5.
Ja, det kanske är sant. Man är lite skadad hur man tänker. Men jag kommer ihåg på den tiden, jag jobbade kanske vid 2-3 på natten, när jag var uppe 6-7 på morgonen. Jag sov 3-4 timmar under veckan.
Oj.
Så för mig att sluta klockan 7-8, det är redan drömmen. Men det är klart, för en vanlig arbetare så är det väl fortfarande ganska många timmar.
Ja, ja. Och du var ju med i en skilsmässa också för några år sedan. Är det så här, var det på grund av allt? Är det här din, ni är inte gifta?
Vi är gifta.
Ni är gifta också?
Jag är nygift.
Du är nygift, ja. Så nu är en ny härlig fru som också är här. Katja, ja. Jättehärlig. Så att, men är det här det jag menar med så här, att det här hårda tempot som du har liksom haft, är det en, har familjelivet liksom tagit skada av det?
Det är så svårt att säga vad som tar skada av det. Jag vet inte. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen att det var på grund av jobbet som separationen på något sätt, eller relationen tog slut. Men jag är inte helt säker. Det finns också andra det är väldigt svårt att se vad som är chicken och ägg på saker, om det man gömmer sig lite i jobbet kanske också, så att svårt att säga, men jag är otroligt lyckligt gift just nu och har en helt annan balans i mitt liv som har hittat. Men det är klart att vara tillsammans med någon som har ett jobb som han eller hon älskar, det kräver en viss disciplin och förståelse för att det ska funka och att man ska utnyttja den tid man har tillsammans också.
Mm. Är det någonting som du har tagit med dig nu som du aldrig någonsin skulle göra igen? Alltså jag antar att du inte skulle sätta upp det, oavsett hur mycket du binder för ett jobb, så skulle du inte jobba till 2-3 på natten och gå upp 5-6. Det känns som att jag har gjort det där.
Ja, nej, det skulle jag aldrig göra. Jag tror aldrig att det skulle vara behövligt heller. Jag tror man har lärt sig mycket under vägens gång. Men man måste tänka sig att man var 20, jag var väl 27 eller så när jag startade. Var med på Online Pizza. Delivery Hero startade när jag var runt 30. Förlåt. Man är ganska oerfaren. Man har aldrig drivit ett bolag med 27 000 anställda. Man vet inte hur man gör. Och man vet inte hur man delegerar. Allt det där måste man lära sig på resans gång. Och det är klart, skulle jag starta ett nytt bolag idag, då skulle jag ha en helt annan förståelse av vad jag skulle behöva göra. Jag skulle kunna jobba mycket mindre och säkerligen åstadkomma minst lika mycket.
Berätta några misstag som du har gjort. Om det är så att man skulle sälja strumpor, så skulle ett misstag vara att man kanske råkat beställa fel färg och det har blivit knepigt. Så här. Men berätta lite failures som har skett under alla de här åren.
Oj, det är så många saker. Men de misslyckanden, det är en del av resan. Jag tror att det är där man lär sig. Och många saker så vet jag inte ens om det var rätt eller fel. Så exempel, i början så... Jag hade inte tid att hitta bra personal. Jag kände att jag har så mycket jobb. Jag har inte tid att intervjua. Jag har inte tid att... Och är det någon som vill komma in, så här är en dator och nu kör igång liksom. kan du skriva? Kan du räkna? Okej, bra. Du har ett jobb. Så att det var en helt... Jag fick aldrig något team som jag kände i början där jag kunde jobba tillsammans med. Och det innebar att jag var och gjorde marknadsföringen, jag gjorde sälj, jag gjorde alla områden i bolaget. Och satt i knät på alla medarbetare för att hjälpa dem att göra deras jobb. Och sen över tid, det var en väldig rotation då på personer. Och det tog väl fram till 2014-15 kanske, när jag väl fick någon riktigt bra eller riktigt bra medarbetare. Jag kände att det är så här det ska vara. Och det var på marknadsföringen då. Jag kände att nu behöver inte jag bry mig om marknadsföring längre. Nu kan jag fokusera på de andra områdena. Det var en otrolig känsla. Och det var först då jag insåg att nej, jag måste hitta bättre. Jag måste se det som min första prioritet att hitta ett bra managementteam. Men då, om man går tillbaka och tänker nu att man skulle försöka hitta de bästa personerna redan 2011-2012. För första tror inte de hade velat komma in i det bolaget som jag drev. Så det här har varit mission impossible att hitta de personerna som sen i ett senare led kan driva eller leda tusentals personer i en marknadsföring eller teknologi. Och det andra är att de personerna hade råd. Det var kanske rätt personer för att vara ett 100-man-bolag. Och när man växer så kanske det ändå var behövligt att hitta nya personer. Så att jag kan inte ens säga att det var fel. Teoretiskt sett så låter det ju väldigt korkat. Men i den situationen var så kanske det var det enda rätta. Och bara snabbt få in personer i bolaget utan ha den granskningen kanske som jag borde haft.
Skalbarhet är något som ni har varit otroligt duktiga på. Och berätta lite grann hur du tänker kring skalbarhet och lite länder, hur?
Alltså vi finns just nu på över 50 marknader, i stort sett i alla världsdelar. Men fokus har egentligen inte varit för att ta mer länder utan snarare skala inom ett land. Förbättra vår tjänst, bygga ut vår tjänst. Få skalbarheten på varje marknad. Anledningen till att vi sen går in på mer och fler marknader är att vi har så mycket ambition och vi har så mycket vilja och det känns så roligt att gå in på en ny marknad att det är svårt att undvika det. Och vi har väl lyckats göra båda delar, att både skala inom marknader och att gå in på nya marknader. Så ja, varför inte?
Mm. Men vad ska man tänka på när man går in i ett nytt land? Om du skulle ge några råd till en verksamhet som kanske finns i Sverige idag. Mm. Och då är det väldigt klassiskt att man då lanserar lite i Norge kanske. Och sen, kanske man sen kanske man kollar lite på Finland kanske. Och sen kanske man är lite risk-taker när man går in i Danmark. Ja, men det är ju så. Och då har man ändå gått mycket längre än de flesta gör.
Det har väl... I alla fall psykologiskt känns det lättare som att gå in i Finland. Men skillnaden mellan Finland eller gå in på Tyskland, det är olika kulturer, det är olika sätt att jobba där också. Så att på så sätt så kanske man borde göra Sverige och sen gå in på Tyskland istället. Eller gå in i England eller någon stor marknad. Men av någon anledning så känns det tryggare att rör sig geografiskt på kartan.
Jo, men ta Viking Line-färjan över bara.
Ja, exakt. Så att, men där tror jag att där kanske man ska tänka om lite grann. Snarare våga sig in på en stor marknad tidigt. Och komplexiteten som man har att driva två marknader eller fem marknader är inte så mycket större. Den stora skillnaden mellan en marknad och flera marknader. Så jag tror väl också att man ska försöka hitta sin modell på en marknad och verkligen se att det funkar på den marknaden. Och sen när man väl ser att det funkar på den marknaden, då får man gå stort. Då gå hellre på en stor marknad, vågar in i Tyskland, vågar in i lite större regioner. Men det är lätt för mig att säga. Jag gjorde samma sak när vi online pizza. Vi körde igång Finland och vi körde igång... Polen var väl lite vågat då, men det är fortfarande nära geografiskt.
Men hur fungerar den tyska marknaden till liksom kontra den svenska? Den svenska marknaden, eller den tyska marknaden är ju verkligen väldigt spännande för att det är väl typ runt 10 gånger större än den svenska. Och berätta lite grann.
Ja, den här 10 gånger större, men jag skulle inte säga att den är... alltså vi, i slutändan så är vi alla människor och vi har alla vissa behov. Så har vi behoven i Sverige så kommer vi troligtvis ha även behov i Tyskland för samma sak. Och det ser vi med de alla stora teknologiföretagen, att det är inte så att Google bara funkar i vissa marknader och vissa marknader inte, utan alla googlar eller alla använder iPhones och alla kör Spotify. Så att om en tjänst funkar i en marknad, då är det väldigt svårt att se att den inte ska funka i en liknande marknad. Jag skulle nog säga att Tyskland är en väldigt liknande marknad. Om det sen skulle vara Marocko, det är kanske en annan sak, men Tyskland och Sverige är fortfarande ganska lika marknader. Och finns behovet på en, så tror jag att det behovet finns på den andra också.
Hur är det kulturmässigt då?
Alltså, det är klart det finns skillnader, men i slutändan vi är alla människor. Jag tror att vi tror att det är större skillnader än vad det är. Och det, visst, det kan vara att vi har olika kläder eller att vi kan ha olika hur vi pratar eller om vi... fashion kan vara lite olika, men våra behov är fortfarande ganska lika. Och kolla på mat, vi gillar alla att ha god mat, och ibland har vi alla inte tid att laga, och ibland så vill vi kanske att någon hjälper oss med att köra hem vår matkasse. Det behovet det är ingen skillnad här, eller om det är i Sverige eller om det är i Asien till och med för oss, eller det finns även i Mellanöstern, det finns i Sydamerika, och det funkar överallt. Och jag har inte kommit på en enda marknad där inte det har funkat. Och det var ju mot alla odds, skulle jag säga, när vi startade. Och då sa man att det här kanske kan funka i England och USA. Men det funkar inte någon annanstans. Och sen fick vi visa att det funkar i Sverige. Och då säger man, men det är ju för att Sverige har så mycket bredband. Så okej, det funkar i Sverige, England och USA. Och sen så funkar det i Tyskland. Så var det, och Tyskland. Och nu funkar det i hela världen. Så att ofta får man höra att det är andra marknader, men i slutändan vi är människor.
Om du skulle säga då att man har en grej som har funkat i Sverige. Vilka länder skulle du säga är de lättaste länderna att gå ut i om man ska skala det från Sverige?
Oj.
För att jag antar att det inte är Tanzania.
Nej, det är det väl inte. Men jag tror att jag tror om man kollar på Tyskland och England, men på de flesta produkterna är de ganska lika. Det kan vara så att Tyskland är lite senare om att ta trender, som de har någonting som är väldigt trendigt och häftigt, så kanske det tar lite längre tid innan de har den adaption. Betalviljan är också lite mindre för tjänster och så vidare. Men om du tar en marknad som England, så jag tror att det är en lätt marknad att expandera i. Det enda svårigheten där är att ha mycket konkurrens. Så, och samma med USA, kan du få det att funka i en stad, och så har du helt plötsligt ett helt land med hundratals städer av storlek. Så att kan man få det att funka där, då är det klart att det har en helt annan magnitud av bolagsstorlek. Men konkurrensen är då stenhård. Men jag önskar att det var fler som vågar ta det steget. Och vi har inte vågat ta det steget till USA, så att jag ångrar det. Jag önskar att vi hade gått in på amerikanska marknaden. Vi vågar inte, vi trodde konkurrensen skulle vara för hård. Inser över tid att det var ett dåligt beslut.
Och nu är den... för hårt.
Nu är det nog för hårt.
Uber Eats antar jag väl står där.
Ja, och DoorDash. Men DoorDash, de började 2015. Och Uber Eats började väl i 2016 eller så. Så att för oss, vi startade vårt bolag i 2011. Vi hade ju lätt kunnat gå in 2013-2014. Vi hade varit först på marknaden av de stora aktörerna.
Ja, helt rätt alltså.
Så, och jag tror man underskattar också hur mycket... om man verkligen ser långsiktigt, ser på 10, 15, 20 år, det spelar kanske inte så stor roll om man är ett par år efteråt, så länge man klarar av att ha ett bolag som utvecklas snabbare och som har en stor marknad att bygga på.
Jag tänkte vi ska gå in och prata lite grann om så här framtidstrender. Jag såg ju nu också att du har gått in i Zalandos styrelse. Stort grattis till dem. Ja. Men berätta lite grann, vad tror du om vad för saker kommer att explodera på typ e-handel exempelvis? Vad kommer att förändras?
Jag tror, för det första ska jag säga, nominerad. De har nominerat mig till Zalando Board. Det är fortfarande en aktieägarbeslut som tas om det. Men troligtvis då så kommer jag in i Zalando-styrelsen. Jag tror väldigt mycket kommer han ända på e-handeln. Just nu så kollar man på hur man kan få leveranser på ett par, tre dagar. Vilket fortfarande, eller nästa dag kanske. Men jag tror att det har gått från att vara en vecka till några dagar till nästa dag. Och vi börjar köra ut saker på nästa timme. I början så inser folk inte varför ska jag behöva det här så snabbt. Men ja, varför inte? Och jag tror att den önskan kommer bli mer och mer. Att nu är jag jäkligt sugen på att testa på skor. Inte imorgon, inte om en vecka. Men nu skulle jag vilja köpa
på skor. Jag ska ut ikväll. Ja, och ska ut på den här dejten ikväll.
Exakt. Och ja, om man kan få ett par dojor levererat på en timme så tror jag att många skulle göra om de visste att den tjänsten fanns. Så att många sådana saker tror jag kommer ändras. Att man kommer ha ännu mer vill ha saker snabbt. Samma sak med matleverans. Att man tänker, ja, nästa dag är väl ganska okej. Okay, om man får bestämma en viss tid. Men man ser på mig själv, jag har ingen aning vad jag kommer göra imorgon. Om jag kommer vara hemma, jag kanske inte är där. Kanske vill gå ut och springa. Sen så kommer de med någon matvara då när inte jag är i huset. Eller så kanske jag inte vet vad jag vill laga för mat imorgon kväll. Det kanske jag vill bestämma imorgon eftermiddag vad jag är sugen på för mat som jag ska laga. Så att så klockan 5-6 då känner jag att nej, men det vore kanske gott att laga något, ja, kyckling med det. Och då, ja, då beställer jag kyckling med något sallad för att laga om en timme. Eller i våra fall så har vi utkörning på 10-12 minuter från det så att du beställer. Så att det är inte ens en timme, vi snackar här minuter som vi kan få saker utkörda till samma pris som stora livsmedelbolag kan göra på nästa dag.
Ja, det är jättehäftigt. Vad tror du om drönare och sådana bitar? Att man börjar ha den typ av trafik?
Det kommer nog ta en del tid med att få det tillåtelser och så vidare. Fortfarande hård reglering. Det testas väl lite grann mellan plats till plats. Så det kan vara från en central till en annan central. Men det kommer ta lång tid innan det blir en större skalbarhet på drönare. Nu körde vi igång med utkörning med små robotar. Dora heter det i Sverige. Så du kan få din mat utkörd eller livsmedel utkört med en liten rullande robot som kör ut din mat.
Vadå? Du beställer maten och sen kommer det en robot hem med maten?
Ja, kommer robot. Men du får gå ner till dörren. Den kan inte öppna dörrar. Den kan inte gå i trappar. Men det är som, den har två hjul och den lägger du maten där i. Den kommer till din dörr. Du har en QR-kod som gör att luckan öppnas. Där ligger din mat.
Jaha.
Och då är det klart, då är det betydligt mycket billigare utkörning. Att det är ingen manuellt jobb där mellan restaurangen. Och,
så att restaurangen lägger i maten i den här roboten?
Exakt, restaurangen eller livsmedel.
Så åker den här roboten iväg bara?
Ja,
till den där GPSen?
Ja,
men åker den på åker en gånggata? Eller
den går på gånggator. Den går i 6 km i timmen, så den går i fart. Men den har ju, så att den kan sensor. Den vet när det är rött ljus, den vet när det är grönt ljus.
Vad söt den verkar.
Och jättesöt den. Dora, så det kan du kolla upp.
Som heter rött ljus. Den är laglydig och snäll.
Ja, väldigt laglydig, väldigt snäll. Så, det jag gillar Dora. Så att det är någonting vi kör i Sverige som en första marknad för att testa det.
Wow.
Så det kommer bli mer av det över tid. Det kommer också vara väldigt många utkörare, för de kan öppna dörrar och de kommer upp till din dörr. Men om du vill ha en billig utkörning där du får gå ner till din huvudentré, då är Dora perfekt.
Och det kanske blir ännu mer miljövänligt då?
Ja, de är ju väldigt miljövänliga. De går ju på el som också då kan laddas med renewable energy. Så det är väl mer. Vi har ju ofta cykel, så att det är också väldigt miljövänligt när vi kör ut vår mat. Men i jämförelse med bilar eller mopeder, då är det klart, då är det väldigt miljövänligt.
Mm. Det är liksom nästa steg det där.
Ja, så att, ja.
Men hur tror du att Delivery Hero kommer vara om... Nu är det typ 10-årsjubileum ju.
Mm.
Vet du vilket datum det är?
Jag tror det är nu början på maj, så det är nog en vecka eller så. 10 maj kanske.
Wow, mm. Wow, 10-årsjubileum.
Ja, ja.
Gratulerar.
Ja, tack så mycket. Det är spännande.
Var är Delivery Hero om 10 år?
Oj, alltså det är så mycket som ändras så att det är så svårt att säga. Men alltså, vi gör 10 miljoner beställningar per dag nästan. 8,6 per dag som jag nämnde förut. En bra dag. Jag tror vi kan göra 10 gånger mer. Vi kan nog göra 100 miljoner på en dag i det läget. Vi kommer ha definitivt mycket mer än mat och livsmedel. Det kommer vara utkörning av... allt du vill ha utkört. Det kommer att organisera på ett billigt sätt. Det kommer vara mycket som vi måste tänka på när det gäller betalningar, fintech, se till att göra det väldigt lönsamt, så det kommer säkert komma in produkter där. Men sen så kommer det vara otroligt mycket som är inte vet. Om vi tänker på hur mycket som jag inte visste 10 år sedan vad vi är nu, så kommer det vara minst lika många saker som jag inte tänker på som vi kommer ha om 10 år. Och kanske kommer det vara en del av utkörningen kommer vara med robotar, kanske till och med drönare i vissa fall. Men huvudgrejen är att det kommer vara billigt att få saker utkörda. Det kommer vara snabbt. Och du kommer kunna ha en väldigt stor variation av vad du beställer. Jag tror det kommer vara väldigt miljövänligt. Vi jobbar väldigt mycket med förpackningar, med att ha bra förpackningar som är miljövänliga och nedbrytbara. Vi har väldigt många andra också områden inom miljö, så till att vi inte har någon carbon footprint när man beställer. Och det kommer inte ha om 10 år heller.
Mm. Jag har kollat på Cowspiracy, men även den nya Seaspiracy. Har du kollat på den?
Nej.
Nej. Men där pratar de bland annat om att om vi fortsätter som idag med alltså fisket, där bland annat då att vi slänger ut så mycket nät som vi gör i sjöarna, som är typ den största boven. Och sen så, nej men är att vi bara överfiskar, samma sak som att allting har bara skalats upp. Så man kollar på hur det var att fiska för 30 år sedan och fiskar idag. Man är ju så mycket mer effektiv och man kan bara tömma haven bara så här på rullande band. Alltså det är väldigt enkelt att fiska idag. Det är bara så här, det är robotar också som man bara bam och bara tömmer allting bara så här. Så pratar de om att om vi fortsätter som vi gör idag så kommer inte fisken finnas kvar 2048. Vilket gör att finns inte fisken kvar, då finns inte heller alltså, vi kvar på sikt, för att vi är så beroende av de här sakerna. Hur ser du på den här globala trenden som vi är inom nu, att vi växer så mycket, men det är så mycket fokus på pengar och det är så mycket fokus på att det här med ja, miljöpåverkan helt enkelt.
Mm, ja. Ja, alltså det är dels miljöpåverkan, så det är mycket som måste hända där, både inställningen vi har, kanske inte inställningen i Sverige, för den är fortfarande väldigt, den är väldigt positiv tror jag, men resten av världen där man inte alls tänker på utsläpp och sitt fotavtryck och så vidare. Och sen där är det som du nämner också med kött. Och med fisk och kött finns det väl, kommer det kunna finnas så länge vi vill äta det, men förhoppningsvis så kan vi minska det behovet också. Jag tror ändå ganska mycket på, jag själv investerade i väldigt många bolag, både privat och genom Delivery Hero inom cultured meat, så kött som har blivit framodlad i labb i stort sett. Och samma sak med ägg, och där är med Just heter det bolaget, kött är impossible food, där man då kan ha mycket mindre avtryck på miljön med de produkterna än med riktigt kött eller riktig mjölk eller riktig ägg. Så även på ett bolag som är med kyckling. Fisk har ännu inte investerat i. Att hitta något alternativ till en fisk känner inte till just nu. Som är bra i alla fall. Men jag hoppas att vi kan hitta alternativ där också. Och se till att dels att det är bra, men också att det är prisvärt. För tyvärr så kollar vi också väldigt mycket på priserna vi handlar. Om en framodlad köttbit kostar mer än en riktigt köttbit, så kommer de flesta välja en riktig köttbit. Om du kan få priset att vara lägre för det, så tror jag också att folk kommer konsumera det. Så jag hoppas också att vi kan komma mycket teknologi eller mycket innovation inom alternativa produkter.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Vi är på den sista frågan idag. Och lite tips till entreprenörer. Om du skulle ge några tips till entreprenörer, vad skulle du säga då?
Oh ja, alltså, som jag nämnde förut, att den dagen jag hittar mig själv och vågar vara mig själv och inte kände att jag måste leva upp till någon annan person, så kände jag att mitt liv blev mycket bättre och mitt ledarskap blev mycket bättre. Jag var mycket mer autentisk. Så lite grann våga vara dig själv, tro på dig själv, lyssna inte för mycket på andra. Jag har fått väldigt många råd av investerare och så vidare, men glöm inte bort att de flesta investerare, de har aldrig byggt ett bolag, eller så byggde de ett bolag för 20 år sedan, och det är väldigt annorlunda än att bygga det idag. Så våga satsa på det du tror på. Det är ingen som kan din egen verksamhet bättre än vad du kan den själv. Så jag tror väldigt mycket, var dig själv, tro på dig själv, våga drömma stort.
Ja, jag är sugen att gå ut i Tyskland nu. Kanske med Framgångspodden. Man får inte se det som omöjligt. Man får lära alla tyskar svenska bara.
Exakt, vi är alla människor.
Nej, men jätteinspirerande verkligen att ha det här, Niklas. Det är så himla... jättekul. Jag har ju varit en av de här som satt en gång i tiden och kollade på online pizza och slog i bordet och för att jag inte fattade någonting alls. Och sen så har jag varit så imponerad att jag återberättar den här min egen historia som är lite kryddad av din resa.
Ja, men, nej, fantastisk.
jag kommer dock inte ändra den. Jag kommer fortsätta att berätta det på det sättet. Men du, en stor ära att ha dig här.
Tusen tack för att ha mig med här.
Vad ska du göra resten av dagarna här i Spanien?
Ja, det blir lite paddel, det blir lite beach, det blir spela lite med fotboll på stranden med barnen, kanske äta god mat, paella, vad blir det mer? Jag får väl undvika fisken nu då, efter det där, men äta god mat och njuta av tiden, spela lite paddel.
Ja, fantastiskt ju, fantastiskt. Du, stort tack att du kom hit, Niklas.
Tusen tack, Alexander.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.